ska läsa eller säga något om vår identitet. Inte bara identitet utan identitet i Kristus. Är vi syndare eller är vi nya skapelser? Ja, men är vi nya skapelser, då är vi befriade från synden. Då är vi inte längre syndare, utan vi har en ny identitet. Och innan vi tog emot Jesus i våra liv, innan vi fick möta honom, då var vi, enligt Bibeln, så var vi döda. Inte fysiskt, men andligt döda. Och Bibeln säger att vi var döda i våra synder och överträdelser. Som det står i Efesierbrevet 2 och 1. Det står så här: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Och det står något liknande i Kolosserbrevet 2 och 13. Det står: ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Alltså varje människa är genom synden skild från Gud. Och därigenom då hopplöst förlorad. För det finns inget hopp utanför Gud. Men så skedde det här förunderliga. Att Gud har i Kristus gjort oss levande. Vi ska läsa här i Kolosserbrevet 2. Från 13. Där det står då att vi var döda. Eller ni var döda genom era överträdelser. Och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det vi läser här, det är det absolut största under som en människa kan vara med om. Det här att få gå från död till liv på det här sättet. Och i ett nu så här, så skapar Gud alltså en ny odödlig människa. Alltså han ger ett liv som aldrig någonsin kommer att smaka döden. Så kan man fråga sig, hur är detta möjligt? Gud blev människa. Halleluja. Ingen sån här supermänniska med superkrafter, men en människa som du och jag. Han blev i allt lik oss, kan vi läsa. Han delade människors villkor. Han gladde sig med de glada. Sörjde med sörjande. Vi kan läsa att han grät. Han visade vrede. Han var fattig, kan vi läsa. Och så ser vi hur han identifierade sig med de mest utsatta. Han ställde helhjärtat upp till deras försvar. Det kan vi se gång på gång när Jesus mötte människor. Men det fanns ju en oerhörd skillnad också från övriga människor. Det var ju det här att Jesus Gudasonen som blev människa. Han levde sitt liv helt utan synd. Inga onda tankar, inga ondskefulla handlingar. Det fanns ingen orättfärdighet hos honom. Inget förtryck, ingenting av det här som man möter hos människor gick att finna hos Jesus. Han var ju alltigenom sann människa som rakt igenom uppfyllde Guds rättfärdighet. Kära Jesus. När man läser om det här, om denna Jesus som Bibeln talar om på det här sättet och lyfter fram och förstår att han är orsaken till att vi, oavsett vilka vi är, vi kan få evigt liv i Jesus. Halleluja. Och det här med evigt liv, men människor brottas ju med det här, man ska åldras och dö. Många våndas över det här. Och helst vill man leva för evigt. Och så där, men ja, människor kan göra vad som helst egentligen för att hade man hittat lösningen eller något medel, något sätt att kunna förlänga sitt liv eller kunna se ljusare på framtiden, då skulle man ju satsa hur mycket som helst för det. Och nu får vi det som en gåva. Ett evigt liv som gåva har vi fått av Jesus. Utan att ställa egentligen några som helst krav. För han gav allt. Han betalade allt. Gjorde allt. Halleluja. Det här var en liten inledning. Vi ska titta in lite i Guds eviga värld. Och det vi kan se, det är det vi har i Guds ord. Där vi ser hur Gud är från evighet. Och där i evigheten, långt innan jordens grund var lagd, så hölls ett rådslag. Gud far, Gud son, Gud heligande fattade gemensamt det här beslutet. Det här beslutet som fick egentligen alla himmelska härskaror att stanna upp i vördnad. Förundrade över vad som var på gång. Just det här, Guds evige son skulle bli människa. Inte bara att han skulle bli människa, han skulle ställas under lagen. Han skulle utlämnas för att på det mest grymma sätt fråntas all värdighet. Oskyldig som han var skulle han ikläda sig vår syndfulla gestalt och bära alla människors synd. Och när vi talar om det här, det är en börda som är omätligt stor. Alltså, den var för stor också för Jesus, alltså för tung att bära. Man kan se det när man läser om honom och hans kamp. Inte minst i Getsemane, där han våndade så hans svett blev till blodsdroppar. Och då han där från sitt innersta utropar, där min själ är bedrövad ända till döds. Och han ber sin fader om att slippa gå hela vägen. Om det nu skulle finnas någon annan möjlighet. Men så har vi det här hos Jesus. Nej, kärleken som talar. Men inte som jag vill. Utan som du vill, Herre. Och det var ju Guds vilja. Det var ju Jesu vilja. Men vi ser här hans oerhörda kamp. För att nå fram till människor med det här budskapet. Och betala det pris, det enda pris som skulle kunna befria människan från döden och fördömelsen, från synden. Man kan läsa om änglarna, hur de åstundar att se in. Alltså, det finns något hos änglarna, en begränsning, något som du och jag kan se, för att vi är föremålet för denna Guds utgivande kärlek. Men änglarna, utan den här förmågan att förstå vad som äger rum, så tystnar de inför detta som sker. Hur kan Gud tillåta? Varför måste Jesus lida på det här sättet? Han som är centrum för all Guds utgivande kärlek och härlighet. Men Jesus, han går hela vägen. Och så ser vi hur han med sina sista krafter, svag, utmattad och med sin svårt sargade kropp, utropar några ord från korset som får både himmel och jord att skälva. Han ropar, det är fullbordat. Halleluja. Det är fullbordat. Och i ett nu så sker det här stora under som har fått sån betydelse för jordens alla inbyggare. Både de som levt innan Jesus, de som levde då och efter hans död, och de som lever idag. Halleluja. Dödsrikets portar öppnades. Här kan vi tala om en seger som har vunnits. Halleluja. De öppnades i och med att Jesus, han tog nycklarna från döden. Halleluja. Befriade fångar. Vilket triumfariskt uttåg. Halleluja. Från dödens rike, kära herre Jesus. Tänk när han bröt alla bojor och med makt förkunnade detta befrielsens budskap. Det står ju det, han for upp, han tog fångar, han gav människorna gåvor. Han som for upp hade också farit ner till jordens lägre rymder. Halleluja. Det här, det talar om en helig Gud. Det talar om en rättfärdig Gud. Han som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och när jag tänker på det här, och så tänker jag på oss människor. Vi brottas med så många olika frågor. Så mycket som tynger, så många bördor. Och så får vi de här skuldkänslorna. För att det finns saker och ting som skiljer oss från Guds rättfärdighet, från Guds helighet. Och det här gör att många människor tvivlar ibland på sin frälsning. Man kan av olika orsaker uppleva sig ovärdig, allt för smutsig, kanske för att tillhöra den helige och rättfärdige Gud. Och aposteln Paulus, Han skriver ju väldigt mycket fin undervisning, nyttig undervisning, och han berörde den här problematiken i sitt brev till romarna. Han konstaterade så här, det står i Romarbrevet 7, det är slutet på kapitlet där han skriver så här, att det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill, det gör jag. Det var ett konstaterande över människans situation. Det finns alltså drifter, saker som driver människan mot sin egen vilja. Det står inte så här, det goda jag inte vill. Det hade ju varit annorlunda. Utan det står, det goda som jag vill. Alltså det finns en längtan efter att göra det goda. Men det finns så mycket krafter som motarbetar detta. Och det står inte heller så här, det onda jag vill, utan det onda jag inte vill. Det är en väldig skillnad. Det finns människor som öppet, målmedvetet motarbetar allt som har med Gud att göra. Guds kärlek. Man hatar det med hela sitt liv. Men det är inte det handlar om här, utan här handlar det om människor som vill följa Gud, som vill tjäna honom, som vill göra det goda. Och han skriver så här i Romarbrevet 7 och 24. Jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Det ser så mörkt och hopplöst ut. Alltså, en gång till. Det handlar inte om egentligen vad du gör, utan mera om vem du är. Håll före en sak. Det är din identitet i Kristus. Identiteten är det här, det goda jag vill göra. För det har Kristus lagt ner i våra liv. Men så kommer den här kampen. Men då fortsätter Paulus skriva. Halleluja. Gud vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttets tjänar jag syndens lag. Och så fortsätter han. Så finns nu ingen fördömelse. Och det här är väldigt viktigt. Han skriver så här, nu ska vi se tidigare här. Om jag alltså gör vad jag inte vill, då är det inte mer jag som gör det, utan synden som bor i mig. Och alla människor felar och syndar, men håll före det här att synden, eller den gamla människan, den är naglad fast vid korset. Den är där. Jesus bar all vår synd. Han bar allt elände i sin kropp. En gång för alla. Det är inte något upprepande. Om igen, eller om igen, eller om igen. Nej, en gång för alla. Och därmed har han befriat oss från vad eller vem det än vara må som vill anklaga oss. Som det står i 8:e kapitlet, den som är i Kristus, så finns det ingen fördömelse. Och därför är det så oerhört viktigt Att komma ihåg vem vi är i Kristus. Halleluja. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är ju en, idag är en dag när det hålls val i Vatikanen. En ny påve ska utses. Och den institutionella kyrkan, katolicismen, vi har protestantismen, vi har de här ortodoxa, de har många saker gemensamt. Och något som binder människorna till de här kyrkorna, det är det här som har med bikten att göra. Det här att man ständigt skuldbelägger människor och säger att nu behöver du bikta dig. Och det är något som pågår om och om igen hela livet. Och så ska man på nytt få Guds förlåtelse. Och så ska man på nytt genom att utöva då vissa ritualer, läsa vissa böner och så. Det är bikt och förlåtelseböner. Det är såna här ständigt återkommande ingredienser i den kyrkliga traditionen. Rosenkransen, de här radbanden man har, Ave Maria. Och det här har en stor plats i katolikens vardag. Hos protestanten så upprepas ofta den här bönen om att Gud måtte utplåna mina överträdelser och två mig ren från min missgärning. Och då frågar jag mig det här, när Jesus en gång för alla har burit all vår synd. Jag har en gång blivit befriad från synden. Ska man då hålla på med det här? Det är ett sätt att förslava, ett sätt att binda människor. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Våra ögon öppnades en dag när vi fick vara med om den här reningsprocessen i våra liv. Då han genom att utgjuta sitt blod för oss, sitt dyrbara blod. Vad gjorde han då? Jo, han fullständigt befriade oss. Fullständigt. Och vi är alltså rättfärdiggjorda i Kristus. Oavsett kampen, oavsett allt som vill tynga ner oss, så har vi en identitet som säger, ja, jag var syndare, men jag är en ny skapelse i Kristus. Halleluja. Och vi är ju frälsta för att leva tillsammans med den som har gett oss det här nya livet, ett rättfärdigt liv. Och det står också att han har skapat oss till sin egen avbild. Halleluja. Och något som är väldigt vanligt också, det är just det här att människor som har tagit emot Jesus fortsätter att kalla sig för syndare. Och jag kan inte hålla med där. Det är fel. För att enligt Nya Testamentets budskap så är synden passé. Den är besegrad en gång för alla. Och varför ska man då påminna om det som är dött och begravt? Och vi genom uppståndelsekraften är nya skapelser med en helt ny identitet. Halleluja. Det gamla är förgånget, skriver Paulus. Se, något nytt har kommit. Kära Herre Jesus. Vid ett tillfälle då Paulus i sitt brev till Timoteus, då han berättar om sitt gamla liv, så skriver han hur han tidigare var en hädare. Han var en församlingens förföljare. Han var en våldsman. Och han kunde inte annat än konstatera, som han skriver då, att han var den största av syndare. Men en syndare som fick möta nåd och barmhärtighet. Han beskriver hur Jesus just på honom då visade all sin långmodighet. Och hur Jesus, halleluja, genom Paulus då som exempel, är ett bevis på att alla människor kan bli frälsta. Ungefär så skriver han, Paulus. Den största av syndare kan bli frälst. Men jag är inte den största av syndare längre. Jag är befriad. Det är nåd utöver nåd. Och frälsningen gav Paulus den här nya identiteten. Och det här återkommer han gång på gång till i sina skrifter. Det här, jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte jag mer, utan Kristus lever i mig. Som han skriver till församlingen i Galatien. En församling som var utsatt för många försök att få in folket i träldom igen. I lagträldom. In i det här judaiserandet, det här uppfyllandet av lagen på olika sätt. Paulus har en riktig uppgörelse i det brevet. Han kallar det för ett svårt avfall. När man hade vänt bort från nåden och ställt sig igen under lagen, så att säga. Kära Gud. Han beskriver i Galaterbrevet den här striden som finns mellan den gamla människan, köttet, och den nya skapelsen. Halleluja. Den andliga människan. En konklusion. Just det här, när man läser om den här kampen i församlingen i Galatien, man läser om det Paulus skrev till Roma, i Romarbrevet, om det här, det goda jag vill, gör jag inte, och så vidare, så förstår man att det är i stort sett omöjligt att övervinna alla dessa köttets gärningar. Men det finns ett sätt, en enda väg. Det är det här att vandra i anden. Och just det här, vad är det? Att vandra i anden, det är inget flum. Det är något som Herren Jesus Kristus själv påminner om gång på gång till sina lärjungar. De skulle bli beklädda med kraft ifrån höjden. De skulle få den heliga ande som en gåva. Som en hjälp, som en tröst. Som en kraft. Halleluja. Anden befriar ifrån lagen och hjälper oss att finna vila. Just det. I alla våra gärningar. Vila i Kristus. Halleluja. Köttet. Alla dess lustar. Alla dess begärelse. Håll före, det är korsfäst med Kristus. Halleluja. Och det som är korsfäst, det är dött. Vi kan försöka själva kämpa mot synden. Men om du är i Kristus, då är synden egentligen inget problem. Halleluja. Det finns en hemlighet i det här att totalt och förutsättningslöst fokusera på och överlämna sig till Jesus. Tänk att få lämna allt i hans händer. Lägga ner sitt liv fullständigt inför honom. Att få låta honom utföra sitt nåderika verk i våra liv. Genom våra liv. Halleluja. Det här är ett revolutionerande budskap. Det här att kunna tala om för människor som ännu inte känner Jesus, att det här synda problemet, det är löst. Vi behöver inte kanske påminna hela tiden om just alla dessa plågor människor befinner sig i. De vet om det. De brottas med det. Kanske plågas dag efter dag. Men påminn, Jesus har vunnit seger över dina plågor. Han bar din synd. Han tog dina sjukdomar. Han tog dina plågor på sig. Han bar det i sin kropp upp på korsets trä för 2000 år sedan. Han utropade på Golgata, halleluja, att segern var vunnen, käre Gud i himmelen. Tänk att få peka på den uppståndne Kristus. Halleluja, visa på honom och vem människan är i Jesu ögon. Jag tänker på hur Jesus, han såg värdet i det som människor hade förkastat. Och lyfte upp. Människor blev förvandlade. Det här är det evangelium, det glada budskapet som varje människa behöver få höra. Han bar min synd. Jag behöver inte längre blicka på den och försöka lösa, utan han tog den kampen. Han bar allt detta för mig. Halleluja. Kära Jesus. Ska vi läsa Filipperbrevet 3 också? Jag ska strax avsluta här. Jag tycker det här är så oerhörda versar. Det är som en sammanfattning av det jag försöker få fram här. Från vers 7. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Halleluja. kära Jesus. Paulus hade en, vad ska man säga, man behöver inte säga konfrontation. Han hamnade i ett läge i Aten när han kom i samtal där med filosofer, människor som undrar vad den där pratmakaren ville göra, vad han ville säga och så vidare. Och han tog tillfället i akt och förkunnade evangelium. Han talade om den okände guden som det fanns ett altare res för där i Aten. Och så tog han det och använde situationen för att förkunna om Jesus. Och så säger han i de apostelgärningarna 17. Så säger han där i, ska vi se den, tjugoåttonde versen, under det här talet, så här: för i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. Vi alltså lever och rör oss och är till i Kristus. Jag ville lyfta fram det här med tanke på att vi talar om just identiteten. Vem vi är i Kristus. Och så säger han, vi är också av hans släkt. Och det är genom födelse. Det är inget som förändras från stund till stund. Om du har en dålig dag eller råkar hamna i tvivel, så du är hans. Du är född på nytt. Halleluja. Du tillhör Kristus. Just det här att hålla före, den här vissheten. Jag tillhör honom. Ibland vandrar jag i dödsskuggans dal. Jag kanske till och med tvivlar på min frälsning i svåra stunder. Men han är där. Halleluja. Jag är en ny skapelse i Kristus. Ett av Nya Testamentets många, som man säger, tydliga vittnesbörd på det här, det är det Paulus skriver till församlingen i Korint. Där han hälsar dem i början, ni Guds heliga, Guds utvalda. Och han riktigt intygar där vilka de är i Kristus. Han är så tydlig i presentationen för att visa deras identitet i Kristus. Där finns det inget tvivel. Men sen när man läser hur han fortsätter skriva, så tar han upp svåra frågor som de har att brottas med i den församlingen. Det handlar om omoral. Det handlar om girighet. Alltså människor som ekonomiskt förtrycker andra i samma församling och så vidare. Vi kan inte gå in i detaljerna här nu, men utgångspunkten och lösningen, det är det här: vi är i Kristus. Och det är utifrån det. Sök Kristus. Låt honom få, ja, vara vägledande och vara den som leder oss rätt genom sitt ord, genom sin ande och så vidare. Kära Herre Jesus. Amen. Jag tror jag stannar där. Det här var lite tankar jag hade inför det här mötet. Amen. Vi tackar Jesus tillsammans. Fader, vi prisar dig. Tack Herre att vi får tillhöra dig, att vi får vara nya skapelser i dig, Herre. Jag prisar och lovar dig, Herre Jesus Kristus. Tack att du dog för oss, Herre Jesus. Tack att du bar vår synd, Herre Jesus. Halleluja, ja, du tog den, Herre Jesus Kristus. Du befriade oss, Herre Jesus. Halleluja, hjälp oss, Herre, att få träda närmare dig, Herre Jesus. Bli mer och mer lik dig, Herre Jesus. Att få lära känna dig mer och mer, Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Du ser mina syskon här i församlingen, Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Tack för ett möte med dig, Herre Jesus Kristus. Och tack för den heliga ande, Herre, som du har gett som en gåva, Herre Jesus. Som en hjälp, som en kraft, Herre Jesus Kristus. Bevara oss i dig, och Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Tack för frälsningen, Herre Jesus. Så ber vi dig för vårt uppdrag, Herre Jesus. Hjälp oss, Herre, att vara dig trogna i allt, Herre. Vi lovar och ära dig, Herre Jesus Kristus. Tack att du kommer snart igen, Herre. Vi ska få möta dig, Jesus. I Jesu Kristi namn. Amen, amen.